läser psalm 77. Vi hörde en del av det, Fredrika läste det, men nu får ni hela psalm 77. Så här låter det. Jag ropar till Gud med hög röst. Jag ropar till Gud, må han höra mig. I nödens stund söker jag Herren. Hela natten sträcker jag ut mina händer utan att tröttna. Ingenting ger mig tröst. Jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar och krafterna sviker. Det låter mig inte sluta ögonen. Jag är utan ro, finner inga ord. Jag tänker på forna dagar, minns länge sedan gångna år. Tankarna, de mal om natten. Jag grubblar och söker förstå. Förkastar Herren för alltid? Ska han aldrig mer visa nåd? Är hans trofasthet slut för all framtid? Är hans löfte upphävt för evigt? Är Gud inte längre god mot oss? Står vreden i vägen för hans barmhärtighet? Jag tänker, det är detta som plågar mig. Att den högste inte handlar som förr. Men jag minns hans gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på allt vad du gjort och begrundar dina stora verk. I helighet går du fram. Vilken Gud är så stor som du, och Gud? Du är den Gud som gör under. Du visade folken din kraft. Med stark arm befriade du ditt folk, Jakobs och Josefs ättlingar. Vattnen såg dig, och Gud. Vattnen såg dig och skälvde. Djupen de bävade. Från skyarna strömmade vatten. Åskmolnen mullrade och dina pilar flög. Din åskas vagnhjul dånade. Blixtrarna lyste upp världen. Jorden darrade och skällde. Genom havet gick din väg. Din stig gick genom stora vatten. Du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en jord. Dess herdar var Mose och Aron. Allt har sin tid. Det är ord som har betydelse för den som upplevt livets olika årstider. Ord som förklarar erfarenhet av livets olika perioder. Det sägs, det finns en tid för allt som sker under himlen. Jag själv håller gärna kvar i sommaren. Men sommaren kan också vara en kamp mitt i livet. Den som kämpar med livet. Jag hörde en tjej sa, livet ska vara så himla lyckligt på sommaren. Alla ska ut och grilla och typ träffa alla vänner. Men jag orkade inte gå ut på hela dagen. Ibland så tränger ärligheten fram. För den som lyssnar hör man det i ordens tyngd. Man hör det och ser det i blickens nakenhet. Och det gör någonting med en. Alltså uppriktigheten tränger på. Och jag tänker att visst finns den ärligheten och uppriktigheten formulerad i psalm 77. Jag ropar till Gud med hög röst. I nödens stund söker jag Herren hela natten. Ingenting ger mig tröst. Krafterna, de sviker. Saltarens sånger och böner sätter ord på olika nyanser av livet tillsammans med Gud. De olika tider som livet ger finns dock i saltaren i perspektivet av att allt som sker under himlen skådas av en verksam Gud. Alltså poesi är psalmerna. Psalmerna är poesi som är omsluten av en världsbild med gudomlig påverkan och tro på Guds ingripande. Alltså jag ropar till Gud. Jag tänker på Gud och suckar. Som tur är så har jag inga större problem att sova. Jag somnar ganska snabbt. Och efter jag har lagt på huvudet så är jag inne i dimman. Och jag vaknar ganska sällan under natten förrän väckarklockan ringer. Otroligt skönt. Jag vet att jag är privilegierad när det gäller sömnen. Och min fru Therese, hon gläds med mig, men jag märker av en ton av avundsjuka då hon inte sover lika lätt som jag. Så jag kanske inte har någon större erfarenhet än av du låter mig inte sluta ögonen. Tankarna, de mal om natten. Men vid några tillfällen så har jag under natten ropat till Gud. Jag har böjt knä vid sängen för att hjärtat har värkt och för att tankarna har malt. Alltså jag har grubblat och försökt förstå och har varit utan ro. Kan du känna igen dig i det? Alltså när man tror på att Gud är kärlek, att han är god och trofast, och så blir inte livet som man har tänkt, vilket verkar ganska vanligt typ för alla. Vad händer då med tron på att Gud är kärleksfull, god och trofast? Jag tänker att då ställs den frågan, precis den frågan som ställs i psalm 77. Är Gud inte längre god mot oss? Det är fantastiskt att se när en människa drabbas av Guds kärlek, hur den kärleken som en vind påverkar en människas liv. Hur kärleken liksom tränger igenom olika slags försvar som vi bygger upp. Hur man får en ny bild av sig själv. En ny bild av människor runt omkring sig. Och faktiskt kanske till och med en ny bild av den här världen. Hur liksom nästan någon föds på nytt. Och säger, ja, just jag är älskad av Gud. Alltså en tro av att Gud är god väcks in i en människas liv. Det är fantastiskt. Men att livet inte blir som förväntat sig gör att tron på den guden ofta blir ifrågasatt. Förkastar Herren för alltid? Ska han aldrig mer visa nåd? Är hans trofasthet slut för all framtid? Är hans löfte upphävt för evigt? Är Gud inte längre god mot oss? Står vreden i vägen för hans barmhärtighet? Alltså, när livet tar en annan vändning än man hade planerat, är det lätt att plågas av att men det är ju inte som det var förut. När livet inte blir som man tänkt, tvivlar vi ofta på om Gud fortfarande verkligen är god. Man kan säga mycket om Guds storhet, men en sak som gäller Guds storhet är att han är stor och mäktig, men samtidigt nära och god. Alltså det berättas om att Gud, att han är början och slutet, på ett sätt helt okontrollerbar. Men samtidigt är han också här och nu och påverkbar för våra böner. Och i den perplexa, komplexa tron placeras våra liv. Alltså det blir lätt att tro på Gud som god när livet går bra och att Gud verkligen lyssnar då. Det är ganska lätt. Men när livet inte blir som man tänkt sig är det lätt att vi placerar in våra liv i en annan tro. Gud, han är långt borta och han är inte längre god. Vi tolkar liksom Gud utifrån våra liv och erfarenheter. Det kommer vi inte ifrån. Men Guds verklighet är mycket större samtidigt som den finns hos oss. Och där någonstans behöver man balansera sin egna tillvaro. Och jag tänker att så ser det ut, så är det och så ska det få vara. Och kanske i en period av att man ropar till Gud drar man samma slutsats som psalmisten. Det är detta som plågar mig. Att den högste inte handlar som förr. Det är det som verkar plåga honom. Att den högste inte handlar som förr. Vid skrivbordet hemma, där jag bland annat satt och förberedde mig när jag försöker säga här idag, så har vi lite fotografier, små lappar av olika saker. Och de här fotografierna och de här lapparna, de sätter ju igång minnet. Man reser tillbaka till den tid och den upplevelse som symboliseras av fotografiet. Ta med den bilden och en bild till. Vad är typiskt svenskt? Det är en diskussion som pågår med tanke på den växande främlingsfientlighet som finns i vårt land. Vad är typiskt svenskt? Är det en kebabpizza med pommes och sallad? Åk till Italien och fråga efter det. Vad identifierar Sverige som svenskt? Israels folk som sjöng salmerna, som bad salmerna, de inte identifierade sig med att de var Guds utvalda folk. Och en viktig identifikationsmarkör på detta var uttåget ur Egypten. Hur Gud räddade sitt folk från slaveriet. Med stark arm befriade du ditt folk. Vattnen såg dig och Gud. Vattnen såg dig och skällde. Djupen vävade. Genom havet gick din väg. Din stig gick genom stora vatten. Du lämnade inga spår. I tider av suckar och grubblerier så vände sig Israels folk till historien. Jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på allt du gjort och begrundar dina stora verk. Uttåget blev som ett minne som symboliserar i tider av rop till Gud att ingen är så stor som du, o Gud. Du är den Gud som gör under. Historien gav liksom tröst. Den gav hopp och den gav kraft för framtiden. Och i psalm 77 så vände det just där. I blicken tillbaka till historien. Jag minns Herrens gärningar. Och så är det som att psalmisten får ny kraft. Får nytt hopp och nytt mod. Och Guds folk idag präglas framförallt av en annan händelse än uttåget i Egypten. Befrielsen av slaveriet i Egypten i det gamla testamentet är en viktig del givetvis. Men den ännu viktigare händelsen är ett liv. Händelsen är en person. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och händelsen, personen och livet gör att Guds folk växer. Det blir ett folk som identifierar sig med Jesus. Du Jesus är vår Herre och vi vill följa dig. Och människor, de drabbades av Jesus. Av hans ord, av hans gärningar, av hans sätt att leva och den han var. Och det fick stora konsekvenser. Vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. Psalmisten, han påminner sig i sitt rop till Gud. Du är den Gud som gör under. Du visade folken din kraft. Lärjungen Johannes sammanfattar sin återberättelse om Jesu liv så här. Många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus sina lärjungar åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och att för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Jesus är den Gud som gör under. Jesus är den som visar folken Guds kraft. Jesus är även den som med stark arm befriade sitt folk. När han antog en tjänares gestalt och blev som en av oss. Gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och när Jesus gav upp andan, då brast förhänget i templet. Jorden skakade och klipporna rämnade. Och ängeln gav beskedet till kvinnorna vid graven. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, så som han sa. Aposteln Paulus skriver, Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna när han blev begravd och han uppstod på tredje dagen. Nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Jesus, han besegrade döden. Han övervann mörkret och liv och ljus fick det sista ordet. Ett av Jesus sista löften är ett löfte att värt att minnas i perioder av nöd. Jesus sa, jag är med er alla dagar till tidens slut. I psalmistens kamp vågar han ändå tro om Gud följande. Du ledde ditt folk som en jord. Och Jesus han sa, jag är den gode herden. Och under dagens ljus så leder herden flocken på bete. Under natten så samlar herden sin flock kring sig. Vi vet att när livet är svårt är det dunkelt att se Guds ledning. Men kanske kan man ändå försöka hoppas att Gud just då håller mig nära. Vad jag försöker säga är att i tider av suckar och grubblerier så kan vi vända oss till berättelsen om Jesus. Vi kan minnas hans liv och hans verk i nödens stund. Men som ni vet så kan perioder av livet vara så mörka att man inte ens orkar ropa till Gud. I dessa tider tänker jag att man kan finna styrka i tron på att Jesus aldrig bara är ett jag utan ett vi. Något som ni är tillsammans här som församling. Alltså i vissa tider kan man inte tro och man kan inte be. Så mörkt är det. Och då kan man få vila i att ni, att kyrkan ber och att kyrkan tror. Och så får man hjälp av varandra. Jag är alldeles strax färdig här nu. Vår bön idag kan vara ett rop till Gud. Och minnet som för oss, historien för oss, som kan ge tröst, hopp och kraft, det tänker jag är Jesus. I Jesus kan vi tro. Vilken Gud är så stor som du och Gud? Kan det vara så att allt har sin tid? Det verkar faktiskt så. Det finns tider av rop. Nej. Och jag tänker, i relationen med Gud, då får man ropa. Man får klaga. Man får undra. Och jag tror att om man behöver ropa, så ropa till Gud. Jag tror man ska vara ärlig. Och med min predikan så vill jag inte förenkla på något sätt livets kamp. Den vet vi att den finns. Men jag vill att dela psalm 77:s pedagogik. Att ropa till Gud. Och att påminna sig om vem Gud är och vad han har gjort. Och förhoppningsvis så kan historien Jesus ge hopp och kraft och ljus in i framtiden. Jag ber en bön. Var med om du vill. Herre, tack att vi får stilla oss inför dig med dem som vi är. Du ser vad vi bär på den här förmiddagen, vad som präglar våra tankar, vad som präglar vårt hjärta, Herre. Tack att vi får ropa till dig, Gud. Och säga som det är. Att du finns här för oss. Vi kanske ställer frågan, vad är du, Gud, någonstans? Varför är du inte längre god mot oss? Herre, du ser den bönen, du ser de tankarna, du ser det hjärtat. Herre, jag ber om att du på något sätt ska avslöja dig själv för oss. Att du fortfarande är god. Vi kan blicka tillbaka, se vem du var, Jesus. Låt det påverka oss när vi går in i nattvarden, när vi placerar våra liv in i den stora berättelsen om att du, Jesus, hade sista ordet att ljus vinner över mörkret och liv vinner över döden. Tack, Jesus.